hockey, vänner.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål!
Yeah. Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save. That
was brilliant. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Plays podcast nummer 290. Vi är där nu, en ny vecka. Vi ska summera det som har skett, det som kommer att hända. Och vi gör det med våra experter som vanligt, Erik Granqvist och Rickard Wallin, den här morgonen. Jag var faktiskt först in på sportredaktionen idag. Det hör inte till vanligheterna, men det känns underbart att sitta här och blicka ut över Söder på Stockholm. Hur är din vy, Erik?
Ja, jag har lämnat skogen. Jag var ute igår på en sån här Into the Wild-expedition med ryggsäck, Himalaya-filt, kniv och allt man behöver när man ska ge sig ut och bli ett med naturen. Men jag kände att jag kan inte spela in podcasten under granen. Så att jag är inne i mitt poddrum igen här. Men sen direkt, det får bli en kort effektiv podd, killa, för jag ska ut i skogen igen.
Ja, du måste förklara, vad är det som händer i skogen?
Allt började faktiskt förra veckan med att Perra Jonsson ringde. Våran gamla guldkompis, min och Rickards, vann ju guld bland annat 06-09 med Färjestad. Och vi pratade, han gillar ju jakt, Perra. Men jag är ju mer vegetarian, så jag kramar ju snarare mina vänner djuren. Men han sa att det är så skönt att vara ute i skogen. Och då kom jag på att jag längtar ut i skogen. Enda gången jag är ute i naturen på riktigt är när jag tar promenader till havet eller spelar golf. Så därför packade jag min ryggsäck 65 liters Everest som jag hade när jag var i Indien och mediterade för 20 år sedan. Och sen gick jag rätt ut i skogen bara. Och det är ju helt underbart. Men det finns ju vildsvin och lite andra djur i den här kronoskogen utanför Ängelholm. Så det är därför jag måste ha kniven med mig också. Men Perra säger att kniven hjälper inte mot ett vildsvin. Utan jag måste träffa perfekt. Så att jag försöker att inte komma mellan honorna och barnen, så att säga. Och då kommer jag klara mig.
Jag har så mycket frågor. Bara en kortis. Har du sett något vildsvin nu när du har varit ute?
Nej, jag har inte gjort det, men jag har hört brak. Alltså jag har hört kraftiga brak och knak. Men det kan ju lika gärna vara ett rådjur eller någonting. Det har jag däremot sett ganska många.
Ja, vi skulle kunna gå vidare. Det här är Ett i naturen med Erik Granqvist. Det kan bli en ny podd det också. Vi har ju några stycken som ligger där och bubblar i våra idébanker, du och jag, Erik. Men du, Rickard, är du på säker mark?
Jag är på säker mark. Jag bor relativt nära skogen, så jag känner inte något behov av att sätta mig under en gran. Däremot så har jag avverkat några träd i min lilla utveckling av trädgårdsutemiljön här i veckan. Så jag har fått min dos av träden genom att försöka släpa bort dem från tomten här i veckan. Så
det har blivit kombinerat.
Ja, precis. Försöka få lite mer sol. Men så man tycker att man tar ner något träd, där fick hjälp av grannarna. Hur jobbigt kan det vara liksom, med helt slut? Så det är bra styrketräning också. Däremot så måste jag fråga Erik om det här med skogen är det bästa som har hänt dig också, även det här.
Ja, helt allvarligt. Jag har ju en tendens att bli väldigt entusiastisk till olika saker. Och just nu så skulle jag säga, i dessa digitala tider, jag älskar ju sociala medier, att man kan hämta information etc. och hålla kontakt på ett ytligt plan. Men jag tror att behovet för oss människor att ge oss ut i naturen och känna, gärna gå lite barfota i sanden, lukta på träden, krama ett träd om man är lite våghalsig. Jag tror det blir viktigare och viktigare. Så att, det var lite därför jag berättade också, för att inspirera folk att ge sig ut.
Och kramas.
Och kramas, ja. Så skogen är bättre än havet just nu, Erik?
Det är som att välja mellan sina barn, skulle jag säga, Niklas. Men jag kollade faktiskt på Laird Hamilton när han surfade, det sista jag gjorde efter fotbollen igår på YouTube. Den här big wave surfen som dricker bulletproof coffee precis som jag. Och jag måste säga att havet är fortfarande nummer ett för mig.
Mm. Det är många som tycker att fotbollen är nummer ett i det här landet. Det har ju varit otrolig uppståndelse kring två Nations League-matcher här. Det ska bli kul. Vi ska ju faktiskt få visa den här ligan sen med svenska fotbollslandslaget på Nents plattformar från 2022 till 2028. Det är häftigt. VM-kval och EM-kval också. Hur mycket går du igång på de här landskamperna och den här, inte hysterin, men nästintill, Rickard, som har varit? Hur mycket följer du det?
Ja, Jag såg en kvart igår faktiskt. Det är ju lite ge och ta i dessa slutspelstider med framförallt min fru och sport på tv. Så, jag går inte i någon clinch för att få se de matcherna längre. Om det inte är EM-kval tycker jag är mer spännande. Eller VM-kval för den delen. Så då är man ju liksom... Jag gillar fotboll så sätt, men... Ja, det här var väl kanske inte något som fick min puls att höjas. Och det måste väl vara okej. Ja, vi får väl lägga fokus på rätt saker. Hockeyn är ju världens roligaste sport. Det har vi ju bestämt här, så jag lägger krutet där.
Men kan du känna ibland lite sådär att jäkla vilken uppståndelse de får fotbollsspelarna i Sverige med tanke på vilken nivå det svenska fotbollslandslaget, med all respekt, som gör kanonresultat. Men du förstår vad jag menar jämfört med hockeyn kanske då, där vi nästan är bäst i världen.
Ja, men det är klart att man känner det. Men sen får vi också komma ihåg att det var två av de bästa landslagen som finns i världen som var här också och mötte det svenska landslaget. Så det är klart att det blir lite spännande också då på det sättet. Men det är ju så att fotbollslandslaget berör och har alltid gjort lite oavsett vilken nivå den är. Sen är fotbollen, alltså, ska jag säga, den är ju betydligt bredare konkurrensmässigt också på alla nivåer rent utav. Så även om inte landslaget håller alltså ens topp 10-klass i världen eller vad det nu är, topp 20-30, kan de ju ändå konkurrera mot de bästa nationerna så här på en bra dag. Så fotboll är en annan sorts spel än vad vi har, men det är klart att rent kvalitetsmässigt så ligger ju hockeyn före. Det får man väl, utan att göra några påhopp på några andra, säga att där ligger vi i toppen i Sverige.
På tal om påhopp, Gustav Svensson där, som sa innan matchen att Ronaldo, Portugal är bättre utan Ronaldo. Det var ju en karma-minut där. När han gjorde sin andra skärkning där. Jag sa till Jonte faktiskt, vi satt och såg lite innan han skulle lägga sig. Och sa han, nu är det lite träben i försvaret. Ungefär så där såg jag ut i när jag spelade fotboll. Jag var ju bra på inkast och riktiga glidtacklingar och skrika folk i örat och få gula kort. Men Gustav Svensson, han gjorde ju sin andra skärkning. Och sen Ronaldo pangade in 1-0. Och ibland brukar vi prata om, jag och Valle, vi har gjort det tidigare under åren här i podcasten, att inte ge motståndaren onödig energi och framförallt inte vara oödmjuk i fel lägen. Och det där fick han ju käka upp med råge, Gustav Svensson.
Det lät som du ville komma in där, Rickard.
Ja, det måste jag säga, att sådana där grejer, det kan ju bli lite uppförstorat i media, men precis som Erik säger, man ska ju inte väcka den björn som sover, vilken sport det än är. Och ge tändvätska till världsstjärnor är ju sällan en bra kombination, eller ja, till vem som helst när det gäller sport. Så det var ju en riktig tabbe mot annars en väldigt laglojal spelare som alltid gör ett jobb. Sen måste jag säga, om vi ändå ska ägna lite mer tid åt fotbollslandslaget och bygga på hysterin, så måste jag säga att Janne Andersson, om han inte är min hjälte, så är han i alla fall en alltså vilken trygg människa, vilken bra ledare han verkar vara. Jag håller inte med om alla hans laguttagningar heller och sådär, men han är beredd att stå för sin sak och han accepterar att folk tycker annorlunda. Och så har han tålamodet att svara på de här frågorna utan att det blir mer pajkastning. Så bra jobbat, Janne.
Ja, jag håller med dig, och det var lite det åt det hållet jag ville komma där också med förbundskaptenen i fotboll. För här blir det ju... Ja, men det är bensin direkt, det är bara puff, så kör jag upp där i elden. Så fort man säger någonting och så kommer Zlatan med ett inlägg på Twitter och så blir det ännu mer kring det hela. Och det här var ju faktiskt inledningen av säsongen nu, även då fast vi är i september månad. Så det är klart att han måste ransonera lite nu med spelarna. Det var ju knappt någon som spelade två hela matcher här. Så jag tycker inte det var något märkligt med det hela, men ändå blev det så otrolig debatt och folk går igång på sociala medier så att det nästan är... Ja, frapperande, löjligt ibland kan jag tycka. Och där hakar ju vi i media på också. Hur känner du över Jan Andersson och hur han sköter allting, Erik?
Ja, jag är ju inte innanför väggarna där och vet inte riktigt. Men han verkar vara den gamla skolan på ett sätt. Att man tar av kepsen när man äter och man hälsar när man kommer. Och sådana saker gillar jag. Att man har ändå vissa ramar som är... ur sunt förnuft. Sen så vet jag inte om han, hur han är på att ta den här nya generationen som kommer, till exempel Kuzlewski, som jag tyckte var väldigt bra när han fick spela igår. internationell touch på bollen som Kim Källström säger, och det håller jag med om utan att vara någon bolltrollare själv när det gäller fotboll i alla fall. Men sen är jag impad av Janne, hur han hanterar hela den här stormen som blev att han kom in på presskonferensen efter att Kuzlewski hade sagt att han blev chockad när han inte blev uttagen. Och det ordvalet gjorde ju att det blev ett jättedrev då, och att han sa att jag sitter här så länge ni behöver, fråga mig vad ni vill. Och det är ju till exempel motsatsen till Ronaldo som gick och tog ett isbad igår efter matchen istället för att prata med till exempel Frida Nordstrand. Så att det är ju, det kan man säga att det är lite skillnad. Men däremot så har ju alla ledare en otrolig utmaning nu med den nya generationen som kommer att få ut max av de här kreativa, väldigt skickliga spelarna. Och då funkar inte alla de gamla verktygen som fanns förut. Och där hoppas jag verkligen att Janne gör allt för att förnya sig så att han kan maximera den här lilla mängden elitspelare som vi har i Sverige.
Men du, Rickard, när du var i landslaget där, hur många direktiv hade ni och vilka regler kom ni överens om? Jobbar man ens med sådana saker när det gällde speglingen utåt mot media?
Jag vet inte om jag kommer ihåg exakt hur mycket man gick in på det. Jag upplever att det nästan var...
Det skötte sig själv?
Nej, men att det var mer att man pratade igenom sånt i klubblag. Men... Ja, jag kan inte minnas att vi hade alltså några såna här, som det kallas, mediaträningar som har blivit en negativt utvalt ord för många, som jag tycker egentligen är väldigt bra om man skulle kunna ta det på det sättet att man förstår vilken potential man har att få fram sitt eget budskap genom att jobba tillsammans med media istället för att köra taggarna utåt mot media och så blir det liksom att de istället plockar vad de vill av en situation som uppstår. Där lite grann tycker jag att det svenska hockeylandslaget kontra det svenska fotbollslandslaget gör att det blir olika sorters bevakning. Att fotbollslandslaget har ju kört stilen som råder ute i fotbollsvärlden, att man ska liksom inte säga någonting och man skickar två på presskonferenserna och det är typ de som inte startar och inte kommer göra ibland. Alltså det blir så... Istället för att vara öppna och ge journalisterna något att skriva om så blir det... Alltså man plockar, kokar lite soppa på en spik ibland. Mm. I hockeyn har det varit mycket öppnare. Man fejsar journalisterna och journalisterna fejsar de som de skriver om. Sen är det väl klart att vissa saker kommer man överens om att det här ska vi hålla internt. Både i landslaget och i klubblaget. Men generellt sett så är hockeyn mycket, mycket bättre på det eftersom det finns en sån kultur att man behöver media på ett sätt också för att få uppmärksamheten, och det gäller att bjuda på sig själv. Och jag tror att bara kulturen, hur man är mot varandra i omklädningsrummet, har gjort att det har blivit lättare att komma hockeyspelarna in på livet. Och jag är av den uppfattningen att bara man liksom bjuder på sig själv och ger folk en liten uppfattning om hur man är som person vid sidan av eller hur laget fungerar, så räcker det längre än de här liksom slaskrapporterna som blir över bråk om lagtagningar. Mm. Det kommer alltid finnas med också. Det är inte så att hockeyn är befriad från det, långt ifrån. Men just landslaget så är det en stor skillnad över rapporteringen och i de flesta fall hur lagen framställs, så blir det som att fotbollslandslaget är lite svåråtkomligt. Kanske också triggar att det blir lite, vad ska man säga, lite mer häftigt, att de är lite större stjärnor på det sättet. Men det är ju på ett sätt att förhålla sig, tycker jag. Och jag uppskattar ju sättet att man ändå kan, oavsett vem det är som kommer till VM-turneringen och så, det är en helt annan sak, jag vet. Men så går det ju att prata med dem och få en bild av varför de vill komma och få en förståelse för personen bakom idrottsprestationen.
Mm. Ja, jag tycker också det är viktigt, och jag tycker att man måste ta det med en nypa salt också. Jag tycker det är rätt befriande när en spelare säger någonting också, att man kanske är lite besviken att man inte fick spela. Vad ska man säga egentligen? Att ja, nej, men det var härligt att få sitta där. Det är fint, tycker jag, när spelarna är ärliga också. Jag tror att lagkamraterna i ett lag så påverkar det inte speciellt mycket. Det blir mer bara den här bilden att det är lätt att bygga rubriker kring det hela. Så att det, och det ska ju finnas rubriker också, så man får släppa det hela och gå vidare lite. Men det är intressant tycker jag vilken uppståndelse det blir kring just fotbollslandslaget där. Men det här är ju en ishockeypodd och vi är uppe på nätterna. Det är kanske därför vi är lite snurriga ibland i skallen och syna det som sker där borta. För nu är det högtryck när det är konferensfinaler. Och Erik, du har full koll på det som hände i väst och det är ju kvitterat här nu. Robin Lehne säger jag bara. Vad svarar du då?
Jag träffade honom första gången när han var 14 år på ett sånt här regionsläger inför landslaget. Efter att ha sett honom en dag där på isen så tänkte jag för mig själv, här kommer Sverige få fram en ny världsmålvakt. För att han hade några egenskaper som är helt avgörande för om du ska kunna ta dig an den en av de svåraste arbetsuppgifterna som finns i universum. Att vakta ett hockeymål. Och hans resa har vi pratat om många gånger, hur han tagits ur missbruk och hela den segern som ju är enorm. Och redan när han hade problem innan han togs ur och var inne på rehab så var han ju en toppmålvakt. Men det som har hänt med honom nu är att han är ju ännu bättre. Och att han har hållit 4-0 så här långt i det här slutspelet. Och att han är tillsammans med Vasilievski slutspelets bästa målvakt. Och på det sätt han gör det. Och vi har alltså snart en svensk målvakt som har vunnit Stanley Cup. Och det har aldrig hänt tidigare. Och det är såklart, Tampa kan sätta käppar i hjulet för det. Eller New York Islanders. Eller Dallas om de nu gör en mirakulös konferensfinalseger till slut. Men jag tippar att Robin kommer att lyfta bucklan. Ta hem den till sin kära familj. Vi såg bilderna på Zoe med en liten panda i famnen. Som visar ett finger i luften. Och man blir ju berörd. Alltså spelarna är inne i sin bubbla. Det är inte något coronafall, men det måste ju vara enorm längtan efter de kära där hemma. Men det känns som att Robin, han svarade efter matchen att det gav honom en extra boost av energi att få den här bilden och ha den här kontakten med familjen utanför bubblan. Men samtidigt så är de helt lockt in på att de ska ta hem titeln. Tredje säsongen i ligan för Vegas. Så jag skulle kunna prata hur länge som helst om precis. Robin Lehner. Men
om vi ger dig in på det du kan bäst. Vi har ju pratat som du sa om missbruket och allt det här. Men vad är det han gör tekniskt för att stoppa de där puckarna? För något måste det vara. Det är ju inte bara att han mår mycket bättre som människa. Det är en stor del i det, det förstår jag också. Men ändå.
Exakt, och jag kan väldigt många aspekter. Jag kan väldigt mycket om missbruk och rehab och ta sig ur det också. Men det kan jag ta i min bok som jag kommer publicera nästa år i december. Det blir en julklapp 2021. Nog om det. Vi är tillbaka till Lehner. Varför trodde jag det när jag var 14 år? Det var det mentala. Hans mentala attityd. Att man såg på honom att det finns bara en sak i livet. Och det är att rädda nästa puck när han väl är på isen. Och att ha det så starkt redan i den åldern att det är bara nästa puck till vilket pris som helst som gäller. Sen har han en enorm verktygslåda. Du lyckades fixa teknikerbordet här. Vi var lite försenade med podcasten. Handyman 2020 till dig, Jide. Och att vara målvakt och ha så många olika räddningsval i sin verktygslåda, det gör att han blir svårscoutad. Så att ibland när man har jobbat som motståndare och scoutar målvakt, då kan jag säga till Rickard Wallin, skjut här så kommer det bli mål varje gång. Och så gjorde Ricka det. Men med Robin Lehner kan du inte säga så. Utan han, ibland så står han kvar uppe. Ibland går han ner i butterfly. Ibland går han ner på ett knä. Så han blir väldigt oberäknelig i målet. Och det är ju också en stor styrka. Och sen har han utvecklat tätheten. Han är mer samlad. Han har en väldigt effektiv målvaktsstil. Och sen är han bra på att kommunicera med sina försvarare. Så det här samarbetet jag och Rickard pratar så ofta om, det gör att 1 + 1 = 3. Alla ser bättre ut när Robin Lehner vaktar kassen. Så det är bara för Debor att spela Kung Fu Panda nu resten av det här slutspelet.
Men Rickard, vad känner du när du ser Vegas spela eller gå upp på morgonen och ser resultatet? Ha en ny nolla, så som Erik var inne på, fjärde nollan för Lehner och framförallt då för Vegas. Hur mycket fascinerar det dig?
Det är klart att det är imponerande sättet de spelar på. Jag tycker att de påminner om New York Islanders, men sättet de har tagit sig an det här slutspelet är ju att det är ju inte... det är ju inte byggt deras spel på att en eller två spelare ska skina, utan det är verkligen ett lag, lagspel och samarbete där. Och det är absolut, inte tråkigt, men det är ju inte så här glimrande Colorado-hockey, man får säga så, att McKinnon bara skäl alla ögon när man tittar, utan det, det är ramstarkt liksom. Det är rätt byggt och det finns spets både på back- och forwardsidan, och sen målvaktssidan har ju varit grym, men det har blivit lite onödiga kontroverser med tanke på Marc-André Fleurys agent här, som vi har pratat om tidigare i podden, agentens uttalande där om att han tyckte att han skulle stå där, och det är ju ingen dålig målvakt, men jag håller med Erik att det känns ju, när man har en sån en målvakt som är som Robin Lehner spelar just nu också, att han är lite i zonen och att det är bara att köra han liksom. Jag förstår om man startar, om man har två bra målvakter, om man startar back-to-back-dagar, att man startar olika då, men annars så har jag verkligen gjort allt man kan begära, tycker jag. Men ändå får han liksom inte, jag vet inte riktigt varför, det kanske Erik kan säga vad du tror det gör att han inte riktigt får det där erkännandet ändå ifrån den övriga ligan. Han har ju ändå varit en toppmålvakt nu i ett par år, men det känns som att det är någonting när man läser kommentarer och alltså tycker där bortifrån, att de ändå då känner att det här är ingen målvakt som är värd att satsa på nu när han blir free agent. Varför tror du det är så?
Nej, men det är ju, han har ju en väldigt stark personlighet. Han är otroligt transparent och han känner ju av när det är någon som inte gillar honom och försöker förminska honom. Då svarar han ju tillbaka med i stort sett samma energi. Till exempel en av The Athletic-reportarna har ju sagt att Fleury borde stå, och han presenterar stats varje gång. Så Lehner sa ju efter förra matchen, när han gjorde den här otroliga plockningen där på 2-1, när han kom över och gjorde Stanley Cups slutspelets bästa räddning så här långt. Då sa han, ja, du har ju sagt att jag inte kan rädda puckar backdoor när det blir sillespel, men den store mannen kan röra sig, sa ju Lehner. Så han är ju fullt medveten om de som kritiserar och liksom försöker förminska honom. Men han tar ju det som tändvätska och verkar ju bara bli ännu bättre av det. Men det som kommer hända nu, förutspår jag, att nu kommer han äntligen att få sitt stora erkännande. Det kommer vi se på nästa kontrakt han skriver. Alltså, han kommer ju mest troligt att vara aktuell för att som jag sa, vinna Stanley Cup. Och vinner nu Stanley Cup som första svensk någonsin, nu är han ju helt plötsligt uppe i diskussionen de 20 bästa svenskarna genom alla tider i NHL. Och där har vi satt in Henrik Lundqvist och Pelle Lindberg, Valle och jag, Håkan och Jonta tidigare när vi presenterade vår topp 30. Men där kommer Robin Lehner också att komma in. Och det är också en faktor det här med när man tas ur missbruk, att folk till slut så kommer de se, oj, nu har det gått 3 år och han är fortfarande on the path. Han håller sig och lever ett sunt liv. Vi kan lita på det. Och då kommer han bli belönad med det här kontraktet, och även de största tvivlarna kommer, om de nu har någon värdighet i kroppen, kunna säga, ja, vi hade fel. Robin Lehner är en supermålvakt.
Men jag håller med dig, Erik. Men varför tror du att det inte är mera solklart? Varför bytte Chicago bort honom till exempel? Varför gav inte Chicago honom ett nytt kontrakt? Det känns som att ändå branschen som helhet, alltså målvaktsskrået där borta, lyfter inte Robin Lehner riktigt i de höjderna som du pratar här heller. Alltså som jag hör, så är det inga självklarheter att lag är beredda att signa ett långt dyrt kontrakt med Robin Lehner trots det han har visat. Det var det jag frågade. Jag håller precis med.
Nej, men exakt. Nej, men vi har ju pratat om hockeykulturen, hur den förändras. Och i samma stund som en organisation fullt ut kommer att säga, det här är en resurs som är helt ovärderlig. Han har tagit sig ur missbruk, och det han kan bidra med i en tid när så många har problem med spelmissbruk och andra typer av flyktvägar för att de inte kan hantera sin ångest, och man självmedicinerar på alla möjliga sätt, då behövs det människor som Robin Lehner, som jag, som sådana som har fejsat sina demoner och tagit sig ut på andra sidan och därigenom har en erfarenhet och en kunskap som behövs i alla sammanhang. Och det här är ett otroligt viktigt ämne. Och vi pratar om psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och en sån som Robin Lehner, han är inte bara en av absolut världens bästa på att stoppa puckar. Han har också en viktig uppgift i ett hockeylag, i en hockeykultur. Att han är transparent och pratar om att han har tagit sig ur det här otroligt destruktiva med att självmedicinera. Han har kommit ut på andra sidan och kan vara en inspiration och en hjälp för människor, för hockeyspelare som är mitt i den mörka skogen när man är inne i ett missbruk. Så det här är ju ett ämne som vi skulle kunna prata om länge, och jag känner att jag verkligen tänder till när vi kommer in på det här ämnet, för det är så pass viktigt då. Och det är ju en helt obegripligt om hockeykulturen borta i NHL, där det är 32 lag, om inte Seattle Kraken kan ge honom ett riktigt bra kontrakt, eller Edmonton, eller alla de här lagen som har målvaktsbehov.
Ja, det är väldigt intressant det där. Känner du dig nöjd med svaret där, Rickard?
Ja, alltså jag håller ju med Erik om allting. Jag bara spekulerar i varför. Finns det någon spricka i Lehners spel som Erik kan se som gör att man inte liksom... Jag tycker att han får för lite credit för det han uträttat och har varit så ett antal år. Först var det att Islanders försvarsspel var det som gjorde att han var så pass bra. Och sen i Chicago så var det svårt att bedöma, för då fanns det inget försvarsspel. Och nu så... Jag tycker att det är lite svårt för mig att förstå exakt vad det är man retar sig på.
Jag svarar på det, spel. Jag svarar på det, Rickard, då.
Ja.
Många målvakter borde ta efter Lehner. Alltså, ta in mer verktyg i den verktygslåda och bli mer oberäkneliga. Läs situationen och agera utefter. Var ingen robot som gör exakt likadant varje gång. Och därför ska ju Lehner vara en enorm förebild för målvakter och målvaktstränare. Att man måste ha en mycket mer varierande stil för att kunna hantera dagens målskyttar som är så skickliga på att exponera målvaktsrobotars svagheter.
Men om vi lämnar Lehner lite där och blickar ut över den där konferensfinalen då på västra sidan. Det är ju semifinaler då för er som tänker i det formatet istället. Vad ger du Dallas för möjligheter att... Inte skrälla kanske, men ändå, vi vet hur bra de är nu, Dallas. Men ändå, Erik, hur farliga är Dallas?
Dallas är oerhört farliga, på tal om oberäkningar. För att de är ju, som vi har sagt i Stanley Cup-studion, de är streaky. Alltså, de är som en berg- och dalbana. När de väl kommer in i sjok, när det stämmer för dem, då är de nästan ostoppbara. Och de har ju ett väldigt sparkapital i... Tyler Seguin, Jamie Benn med flera som borde kunna producera ännu mer. Janmark som har heta lägen och han får inte riktigt till det. Det är som att han inte riktigt tror på den. Han hade ett friläge mot Lehner i natt, men Lehner stängde till den när han försökte skjuta femte hålet mellan benen. Så det finns ju ett sparkapital framförallt hos de offensiva stjärnorna i Dallas. Däremot när det gäller Heiskanen och Klingberg, backsidan, den är ju glimrande. Så de kan absolut vinna den här konferensfinalen mot Vegas. Men då ska det till att Khudobin i målet verkligen får superstäm som han hade i match 1. Och att de här stjärnorna offensivt börjar leverera ännu bättre.
Hur tänker du kring det där med stjärnorna, Rickard? För nu har man ju hört det hela tiden. Men ändå är alltså Dallas framme i en konferensfinal. Ändå så kommer lite kritik då mot Seguin och Benn som Erik är inne på. Radulov har ju varit lite där också, klev ju fram då i matchen mot Colorado till slut också. Men hur tänker du kring just stjärnorna där? Känner du också att de måste leverera mer? Eller är de på den nivån de håller nu kanske?
Ja, vad ska man svara på det? Alltså, när det kommer till slutspel så är du ju inte riktigt i behov av att hela tiden någon ska... Alltså det måste vara samma spelare som kliver fram. Det kan ju vara en poäng i att man är lite mer oberäknad, eller om vi ska använda samma teori som det med Robin Lehners spel, att det är mer svårläst om man har en större bredd. Men de är ju också beroende av att det verkligen är folk som kliver fram, som Kiviranta i match 7 där med ett hattrick. Så man är ju samtidigt lite frustrerad om man har spelare som underpresterar, och där i ligger väl faran i Dallas. Men de kom in i slutspelet med den stämpeln på sig lite grann, och jag tycker ju att Jamie Benn till exempel, han har ju ändå bitvis sett rätt jag ska inte säga trött ut, men inte så där dominant som han var när han var som bäst. Men han bränt in här, jag kollar på statsen, 14 poäng på 18 matcher. Ja. Kan jag tycka är helt okej i slutspelet. Och Radulov är på 11 poäng på 18 matcher. De har spridit ut bredden lite grann. Den som har verkligen överpresterat eller gjort det bra är ju den här Gurianov, som man också såg i både under säsongen och jag tycker det är tidigt i slutspelet också, att han var en liten X-faktor för Dallas där. Sen den som de som leder offensiven, det är ju John Klingberg i ett backpar och det är Miro Heiskanen i ett annat. Och så länge de kan driva spelet framåt på det här sättet, så är man ju inte riktigt i samma behov som av offensiva spjutspetsar som man kanske annars skulle vara. Men det är klart att ju svårare nivån blir och ju bättre lag man möter, desto mer är man ju i behov av att någon kommer upp på nivåer där man behöver vara nästan superstjärnebra för att kunna liksom vara skillnaden. Mm. Och då väntar man ju på en sån som Tyler Seguin exempelvis. Och han kommer ju in i slutspelet med skadeproblem också, så han är ju inte i form. Det tycker jag man kan se tydligt där. Så där får man väl ändå ge coacherna beröm att de har inte gjort någon grej av det utan hittat lösningar och sen tagit sig så här långt och ändå har 1-1 i matcher, så vi ska absolut inte döma ut dem på något sätt tycker jag, utan det som har varit häftigt, det är ju faktiskt den här Miro Heiskanen som man pratar om varje gång när det gäller Dallas, hans sätt att spela, hans sätt att röra sig, alltså det är som, vad du säger Erik, poesi i rörelse, va?
Ja.
Ja, men jag är lite där innan du får det igen, Erik. Jag är lite inne på det också där, att det är lätt att slänga upp Ben och Seguin och de här namnen, men jag menar Ben 31 år och okay, han har kontrakt väl, var det till 25 eller någonting, det får ju Dallas leva med, men vad gjorde han? 39 poäng under grundserien.
Seguin, det var ju 14 poäng på 18 då.
Ja, det är ju det jag menar, det, precis. Och Seguin då, som gjorde 50 poäng på 69 matcher, det är ju inte superstjärnenivå i NHL längre, det är ju enormt skickliga spelare också. Det är jag också inne på. Men jag ser inte den där stjärnglansen. Och det kanske de inte behöver. Den kommer ju där bakifrån istället, som ni säger, med Klingberg, Heiskanen, Khudobin, hur bra som helst. Det kanske räcker i ett slutspel. Och sen kanske Seguin peta in det där saddenmålet när det väl behövs. Jag vet inte, Erik. Det känns som att de har något spännande där. Det ligger och bubbla puttra på något vis, Dallas.
Ja, det gör det. Det var därför jag i min första harang nämnde Mattias Janmark då, som man då får räkna som secondary scoring, om man ska bli en sån här lagmaskin likt St. Louis i fjol, som ju mycket blev det här kollektivet under Berubis ledning som gjorde att de gick hela vägen. Och det är ju, ja, men det är som ni säger, att Dallas kan ju absolut gå hela vägen, men då krävs det ju att man får produktion från till exempel Janmark, som han har gjort 5 poäng hittills på 17 matcher, men han har inte gjort något mål än. Och det kommer man ju inte ha råd med om man ska gå hela vägen, för nu pratar vi ju Stanley Cup-mästarnivå. Och det är därför jag eftersöker att Seguin, att han hittar tillbaka till att kunna bli den här matchvinnaren som avgör de här tajta matcherna, så att man vinner med 2-1 istället för att förlora med 3-0 till exempel. Och sen så är det ju synd att Ben Bishop är skadad, och vi som inte är coacher kan ju prata om det, men hade Ben Bishop varit hel och frisk, han fick ju göra en start, det blev ju superfiasko här då för i förra matchserien, men hade han varit med sitt spel med klubban, då kan man ju ta bort motståndarnas Vegas forecheck på ett annat sätt och snarare skapa anfallsspel när de dumpar ner puckar. Så där har de ju tyvärr, även om Khudobin gör det otroligt bra med sin explosiva spelstil, så Bishop ger ju en helt annan dimension till spelet när han kan spela. Men tyvärr för alla Dallas fans, de kommer att ta någon seger till här mot Vegas, men Golden Knights kommer ta sig till final, precis som man gjorde 2018 när de kom in i ligan.
Men du, Erik, får jag hoppa på där? Ja. Alltså Ben Bishop, jag hör vad du säger med hans spel med klubban, men han har ju också haft en liten tendens att inte klara av att leva upp till förväntningarna i slutspel just. Kan det vara liksom en sån här nästan gåva, om man säger att man måste spela Khudobin, att Bishop inte är tillgänglig?
Där är du inne på någonting, blessing in disguise, för att använda ett engelskt uttryck. Och det är precis det, att problemet med Bishop tidigare, även när han var i Tampa, det var ju att han spelade fast han var väldigt hämmad av skada. Så att han, då hade han ju en knäskada och spela. Och jag vet inte om ni minns det, men jag sa i det, jag sa att in med Vasilevski istället och skeppa iväg Bishop. För att han håller på att spela skador och då gör han laget en otjänst. För en 80% i Bishop som är lite skadedrabbad, som vi såg här för någon vecka sedan. Han är ju inte i närheten av en frisk Khudobin. Så där är du också inne på en intressant grej. Och det är ju något som jag har vurmat om ända sedan jag började som målvaktscoach. Att målvakterna vågar vara ärlig med målvaktstränaren, så att man spelar när man är frisk, inte när man har lite feber eller är hämmad av någon skada i ljumsken eller knät, för då gör man både laget och sig själv en otjänst.
Ja, där har vi
får jag säga en sak till om den här matchserien, om du hade tänkt gå vidare?
Nej, vi stannar kvar på Västra, jag är nyfiken på den.
Ja, men vi satt och pratade om Dallas här och så kollar jag på deras stats här, alltså hela laget i slutspelet, och så går jag till Vegas. Om man jämför dem spelarna, alltså vem har levererat på en nivå som vi gnäller på Ben och Sagan om i Vegas egentligen? Alltså jag älskar Mark Stone, jag tycker han är så bra spelare och så nyttig slutspelspelare och spelar på båda sidan pucken, alltså perfekt att ha en sån spelare i laget, men det är ju inte stjärnglans på det sättet heller, och han kanske inte heller har överträffat sig själv med sina 15 poäng. William Karlsson 9 poäng på 17 matcher. Det är ju inga siffror man skriver, alltså några Conn Smythe-siffror på heller. Så de har ju egentligen lite samma problem eller möjligheter, hur man än väljer att se det. Att de spelar bra ihop, de sprider ut produktionen. Det är någon som kliver upp så att det räcker i stort sett varje kväll. Men det är inte någon som överträffat sig själv än, bortsett från kanske Theodore som leder poängligan, interna poängligan. Håller ni med att det är lite samma karaktär på lagen ändå? Och då ger man ju Vegas fördelen, för man tycker att de har någonstans en högre potential. Men ser man spelare för spelare så har ju Dallas alla möjligheter om man snäppar upp en nivå och går vidare.
Ja, och det är det som är grejen, att det är därför de är mina absoluta Stanley Cup-favoriter tillsammans med Tampa ända sedan februari i år. Och det är att de har ett bättre djup i laget. Så kollar man Vegas och Dallas, så djupet är snäppet bättre hos Vegas. Och då får de ju mera produktion av tredje. De bidrar mer tredje och fjärde kedjan, om man säger så, i Vegas än vad vi ser i Dallas. Och det är ju faktiskt en jättestor skillnad. Så här. En kille som till exempel Alex Tack, han har gjort 8 mål, alltså 10 poäng. Jag har berättat att han har gjort lite ändringar i sin kosthållning och han dricker inte läsk med massa socker längre. Och han flyger fram. Så det är också det, man kan göra en liten uppoffring i vardagen som gör att den här bollen man ska driva iväg, det blir en grads skillnad på driven och helt plötsligt så ligger man mitt i fairway istället för ute i skogen.
Ja, men
då kan man krama trädet.
Ja, då kan man krama trädet, precis. Men det är ju en sån konferensfinalserie också där det är ytterst starkt. Det krävs inte många mål för att kliva in i det där rampljuset. Och 1-0 till Dallas i första, 3-0 till Vegas i den andra. Det är en känsla att det kan bli en lång serie där på västra sidan. De är ju på västra sidan och spelar samtliga lag nu. För nu har ju östra, främsta lagen, kommit dit också. Det är ju Islanders mot Tampa. Och oj! Vad det small till, och vill man vara rolig kan man ju säga att blixten slog ner i Edmonton. För Tampa har anlänt 8-2 mot Islanders i den första duellen. När vi spelar in den här podcasten så är läget så. Hur tänker du över det resultatet först och främst, Rickard?
Ja, jag tänker att jag var väldigt förvånad när jag slog på reprisen på morgonen efter. Jag och tror jag alla andra har ju sett vad New York Islanders har gjort med sitt lagspel och sin bredd och sin förmåga att ligga nära och ta bort ytor och vara jobbiga att spela emot, släpper sällan in fler än 3 mål, och så släpper man in 8 mot Tampa som man då kanske innan den här matchen ändå kände att de har gjort det bra, men kanske inte riktigt kommit igång offensivt. Kommer de verkligen kunna hantera Islanders sätt att spela på? Nu ska man inte dra för stora växlar på en match, tycker jag. Men det är klart att det satte frågetecken i Barry Trotts mannar att släppa 8 mål på det här sättet. Det var ju artisteri, det var självförtroende, det var rätt spelare som levererade. Vasilevski vass i målet. Alltså, allting stämde för Tampa i match 1. Och det kan ju vara ett nog så viktigt statement för dem också att inte gå in i en vit vägg direkt och fastna i mittzonen i första matchen och känna att det här blir jobbigt. Så jag tror att det var viktigare för Tampa än det var oroande för Islanders. Jag tror att man har lite justeringar att göra och att man vet att man måste spela på ett annat sätt. Men ja, det var väldigt intressant. Jag tror ingen hade tippat att det skulle bli 10 mål i den matchen, i match 1 i alla fall. Eller vad tycker du, Erik?
Nej, det som är väldigt intressant är ju där att Tampa städade av sin matchserie mycket snabbare än vad Islanders gjorde, som spelade sju matcher mot Philadelphia. Så Islanders kom 19 timmar senare från sin resa från östra till västra sidan. Allt spelas ju nu i Edmonton fram till finalen. Så de hann inte ställa om, och Bodil Jönsson skrev ju en bok om tid, om ställtid. Så de hann inte riktigt ställa om från den matchserien till den här. Och det gjorde att den gyllene halvmetern som jag brukar prata om, det hade de inte på sin sida. De var hela tiden en halvmeter sen i varenda situation. Och då blev det ju en munsbit för Kucherov, Hedman, Point och de här superskickliga spelarna i Tampa som bara kunde spela förbi forechecken. De kunde bryta in och runda Thomas Greig som såg ut som en medioker målvakt som han gjorde stundtals när han var i Brynäs och vi scoutade honom, Valle. Så att den här fördelen vi såg i match 1, den kommer inte vara där i match 2. Utan nu kommer de ha benen under sig igen. De kommer att kunna spela sitt spel igen, Islanders. Så vi kommer få se en mycket jämnare match 2. Klockan 02.05 natten mot torsdag på Viaplay.
Då har du kommit hem från skogen också och är redo att bänka dig för den där duellen. Men vad tror du då? Det är en stor fråga, Ricka. Men hur behöver man spela för att besegra det här Tampa-laget nu som ju verkligen flyger fram där ute? De imponerar ju på nästan alla planer. Målvaktsspelet, det är försvarsspelet och det är anfallsspelet. Och då är ändå inte Stamkos med.
Nej, och det kanske... Alltså om Stamkos är med eller inte, det är klart att han kan inte längre i den delen han är i sin karriär komma in och vara skillnaden spelmässigt. Så det är nog mer mentalt att han är en ledare och har erfarenhet och har vissa spetsegenskaper fortfarande som gör att Tampa skulle bli ännu bättre om han kom in och spelade. Men det kan också röra om lite om man hoppar in bara, och han ska väl inte spela på hela semifinalspelet heller, om jag tolkade uppgifterna rätt. Så då är det frågetecknet ur världen för Tampa också. Det tycker jag är klokt att man går ut med, så slipper man frågorna. Men för att svara på din fråga där, hur man ska spela, så ska man spela exakt som New Islanders har gjort tidigare i slutspelet. Och jag förstår också att det var inte optimala förberedelser för Islanders och åka till Edmonton och komma in lite senare och så. Det blir ju väldigt spännande att se om det var det som var felet, för när Islanders gör som bäst så är man ju, man är tajta i mittzonen, man ger inte så mycket utrymme, och man är bra på att skapa sin egen energi i forecheckerna, så man försvarar sig inte bara som ett igelkott försvar och kontrar, utan snarare att man kväver motståndarna genom att ligga nära över hela planen, tycker jag. Och är egentligen, de är inte så tråkiga som det känns ibland, om ni förstår vad jag menar, utan de snarare spelar en positiv hockey och flyttar fram och vågar fylla på med backar. Men man är bra på att hjälpa varandra både fram och tillbaka och har ett väldigt, väldigt bra lagspel. Och när de då får ledning till exempel och går på, så blir man väldigt frustrerad av att möta ett sånt lag. Så det är precis det de ska hitta tillbaka till bara. Dock så lägger jag in en liten brasklapp att när man åker på en sån här käftsmäll, så kan det vara lite svårt för självförtroendet att hitta den där gyllene halvmetern tillbaks direkt. Så vi får se i match 2 om man har hittat den justeringen.
Men om man tittar på det också, vi kan ju inte lämna Tampa utan att prata om honom. Viktor Hedman, vi har gjort det flera gånger nu här i podcasten de senaste veckorna, men han fortsätter ju bara öse på. Vi pratar om Robin Lehner som en av huvudfigurerna i det här Stanley Cup-slutspelet. Hedman är ju också där, det är faktiskt två svenskar som kanske skulle vara aktuella för Conn Smythe och MVP. Eller hur ser du på det, Erik?
Ja, han är världens bästa ishockeyback. Han är komplett. Och när han spelar ohämmat och kan göra precis det han vill med sin mäktigt muskulösa kropp, som är perfekt kalibrerad för att spela exakt det spel han gör, då är han ju nästan ostoppbar. För att han är ju en kombination av kraft, smarthet och också en, på många sätt en teknisk briljans, både när det gäller att skjuta men att skottpassa. Så det vill ju till att Islanders får ordning på sitt försvarsspel, för annars kommer de ju bli totalt uppkäkade. Det tror jag de kommer få. Och Victor som spelar, han spelar ju upp mot 26 minuter i snitt har han gjort hittills i den här matchserien. Det de har gjort, en bra grej som jag sitter och funderar på nu innan jag ska ge mig ut under granen igen. De har en taktisk finess som de börjar applicera i match 1. Och det kommer jag vilja göra ett pero på, som vi säger på tv-språk. Alltså en ritning på inför studion på söndag. När du öppnar 20:30 på Viaplay och V-Sport Hockey. När vi tar oss an match 4 i den här serien mellan Bolts och Islanders. Då ska jag visa vad de har gjort för att luckra upp Islanders försvarsspel. För det är en väldigt intressant taktisk detalj i anfallsspelet. Men nu kommer jag bort ifrån Hedman. Hylla Victor lite grann, Rickard.
Ja, det... Tack för den passningen. Det gör jag så gärna. Jag håller med. Han är ju majestätisk på många sätt. Och det som gör det lite extra kul tycker jag är att han kom bort ifrån den här skade skrämselskottet som han hade i inledningen av slutspelet, och det ser inte ut att påverka honom ett smack, och spela med den pondusen som man vill ha av en Norris kaliberback som Victor Hedman är. Alltså, han verkligen leder på alla sätt. Han spelar bra defensivt, han offrar kroppen, han bidrar offensivt men han ser så där självsäkert, dominant, samtidigt som han spelar på ett ödmjukt sätt också, tycker jag. Det är inte våghalsigt, utan det är bra bedömningar och jag är ett stort fan. Det är svårt att hitta exakt vad det är som gör att han sticker ut på det sättet att han gör det. Lite Niklas Lidström vibbar på det sättet, att han rör sig på ett sånt sätt så att det ser väldigt effektivt ut, utan att vara så här glimrande att man hajar till, utan det är hela tiden bra beslut. Och sen så är Viktor också en kille säkert fortfarande på samma sätt som när han kom in i ligan och kom in i landslaget. Alltså, han är lätt att tycka om. Han ser alla, han peppar alla. Han är liksom en sund, bra lagkompis i grund och botten och driver på det sättet. Så superlativen, de blir bara tydligare och tydligare. Ja. Och nu vill jag veta, vem tror du har störst chans att vinna Conn Smythe Trophy? Är det Robin Lehner som du redan har gett Stanley Cup till, eller är det Victor Hedman?
Här är det, jag får nästan gå tillbaka till när vår vicepresident Per Nunstedt frågade mig inför slutspelet: vem kommer bli utropstecknet, den stora stjärnan? Och då sa jag, Victor Hedman kommer att vara den stora superstjärnan. Och nu säger jag att Victor Hedman kommer att vinna Conn Smythe Trophy.
Trots men att Lehner vinner.
Robin Lehner kommer vinna Stanley Cup. Där har du mitt svar, Valle. Ja, tack för idag. Underbart att prata, killar.
Ska du ut i skogen nu då? Vi har ju mycket kvar.
Jag packar ner en yxa nu också. För jag känner att jag kommer behöva göra upp en eld. För det regnar här i Ängelholm.
Ja, det är bra. Slå den ner ett tag till innan du slår till med den där yxan. Vi har mycket kvar att prata om. Rickard, tänkte du svara på det här? Ja?
Nej, jag bara är roligt. Och du är så bra på att tippa, Erik. Så man måste sätta dit dig när du tippar för många rätt. Och det är ganska svårt, tänker jag, att vinna Conn Smythe i ett förlorande lag. Så det var bara den lilla grejen som jag ville att Erik skulle klargöra innan han tände på.
Men det har hänt några gånger i historien och det är väldigt ovanligt. Så att det krävs att det blir 7 matcher i finalen och att Hedman är totalt dominant. Ja, men att Vegas då ändå vinner.
Ja, det är klart.
Ja.
Jag tycker det var fint beskrivet där också av alla kring Victor Hedman. Det känns så självklart men ändå respektfullt på något sätt. Han har bestämt sig med den där stora kroppen han har, att jag ska lyfta hem den där bucklan. Det är den uppfattningen man får när han får pucken här på blå linjen och bara trycker dit puckarna. Det är imponerande att tämpa laget och slå det i alla fall på den östra sidan. Vi får se vad Islanders kan hitta på. Som sagt, söndag 20:30, duell 4 på fin tid. Det är ju tuffa tid annars nu när det är konferensfinalerna. Som det alltid är, det är ingen förändring det här året, även fast det är andra förutsättningar nu. Det är den matchen som kommer på tidig tid. Annars är det nattsudd eller använd det av Viaplay. Här kommer All Star Team på den västra sidan redan nu från Erik Granqvist.
Ja, det här är ju alltid kul när du skickar sms. Jag låg ju som sagt under granen och tänkte jag ska tolka det på mitt eget sätt. Ja,
gör det.
Så den bästa sidan just nu, Robin Lehner i målet, Kung Fu Panda med 4-0 så här långt. Vi har ett backpar bestående av Miro Heiskanen, 21 poäng för det finska fenomenet. Han har passerat Lidström och andra storheter som aldrig kunde göra så många poäng i ett slutspel redan. Och Shea Theodore, första rundan från Anaheim, går i expansionsdraften till Vegas Golden Knights, och som han gör det bättre för varje vecka, 17 poäng hittills för Theodore. Framåt, här måste jag ta in McKinnon, Nathan McKinnon, som fortfarande leder slutspelspoängligan med 25 poäng. Han får vara kvar fram till nästa vecka, då kommer han åka ut. Mark Stone, Valle hyllar honom nyss, men vilken tvåvägs forward. Jag tycker att han ska ha Selke Trophy varje år, i alla fall vara med som nominerad. Han har gjort 15 poäng hittills. Och sen sist men inte minst, jag reciterar Antti Mäkinen, Joel Kiviranta! Vilken succé! Han gör alltså 3 mål, hattrick, och avgör 7:e matchen kan man säga med sitt spel. Han har gjort 5 poäng på 4 matcher. Han vann VM-guld med Finland, det här kollektivet som vann 2019. Där har du mitt Åstad-team just nu. Förlåt om ni fick ont i öronen.
Ja, hur lät det egentligen? Ta det en gång till. När tredje målet kom där i förlängning, Kiviranta på Viaplay Finland. Så där lät det via Play Finland alltså. Det är en ny Niklas Holmgren som har följts upp där. Det har blivit gigantiskt stort det där efter den där kommenteringen också. Jag har hört att det trycks upp tröjor och det är allt möjligt där. Det är hockeyexplosion i Finland. Det är det väl nästan alltid också i hockeytokiga Finland där. Det är underbart att se hur de levererar deras spelare också. Precis som den leveransen som kommer ske nu av Ricka när vi hoppar över till den östra sidan och All-Star Team. Kanske lite lugnare.
Ja, jag vet inte hur man ska kontra på det där. Dels så kändes det nästan som att det var direktsändning när Erik läste in det här All-Star-teamet, att han har repat det 14 gånger. Så, riktigt så tror jag inte att jag kommer kunna leverera. Men jag ska göra mitt bästa, såklart. Och jag kommer ställa Vasiljev i målet i mitt All-Star-team. Jag vet inte om man behöver förklara det närmare. Jag tycker att han har varit bra när han har behövt vara det. Han ser lugn och fin och trygg ut. Inte överspelat så mycket som han har haft en tendens att göra. Och gett laget precis den stabiliteten som behövs. Så jag tycker att han ska ha en av positionerna där. Jag tycker också att Viktor Hedman ska ha en backposition. Det har vi redan pratat nog om. Det är rätt solklar för mig. Sen tar jag in Ivan Provorov också för att få någon av de utslagna lagens spelare med. Jag gillar hur han spelar med energin och lite grann som en fattigmans Viktor Hedman. Inte lika stor, inte lika respektingivande, men en riktigt bra hockeyback. Det finns en totalt given spelare i kedjan och det är Braden Point som har varit min MVP för hela slutspelet nästan. Nu när McKinnon är utslagen så har han varit den som har stuckit ut mest i min bok framåt. Så han får hedersutnämningen som bäste forward och en självklar plats i kedjan ihop med Nikita Kucherov som har varvat upp och med hans artister i så ska han också finnas med i ett All-Star-team där. Den sista vakanta platsen ger jag till Matt Barzal. Inte för att han kanske har varit allra mest dominant, men han får symbolisera det New York Islanders har gjort och är den största artisten och den största stjärnan i Islanders lagbygge. Så de förtjänar att ha en spelare med och det får bli Barzal där.
Alltså det är läskiga formationer det här. Då är det alltså All-Star Team på respektive sida. Men tänk Point och Barzal tillsammans.
Åh, herregud.
Då får du börja vara 2 puckar.
Ja, men det är sådana små finesser. Ni såg den här Kucherov, den du la upp. Oh. Ja, du vet när han bara touchar till pucken. Jag förstår inte hur de hinner med tanken när det går så snabbt som det gör där ute. Det är men helt ofattbart.
Du måste ju ha tränat att göra det någon gång. Alltså, det är inte så att man kommer på det i farten så där tror jag. Utan det där är någonting som han plockar upp på träningen och har lekt med. Och sen har han det i ryggmärgen att pucken kommer, det är någon. Och så processar det den farten. Det är så bra. Jag tror inte folk fattar hur bra det här är.
Nej.
Man ser ju hur bra det är. Men att göra det i den farten med den tajmingen och få till det. Nej. Bara den lilla prestationen gjorde att han hade förtjänat en plats i All-Star-teamet i min bok också.
Ja,
När vi hade hockeyklubben, ursäkta Niklas, så pratade vi om Kucherov, hur han tejpar klubben, att han ibland byter färg på tejpen mitt i matchen. Och han är en sån som kan stå hemma i garaget och dribbla. Han älskar att vara på allmänhetens åkning, alltså åka själv och testa saker. Och när man ser honom på träning de gånger vi har varit och studerat på nära håll, och man ser honom åka och leka och testa grejer, och det vill man ju att ungdomsledare ska uppmuntra unga tjejer och killar att våga testa saker på träning, för helt plötsligt så kan man använda det på match. Och när han ser att pucken kommer lite wobblande, så som Valle säger, då processar han det blixtsnabbt och sen använder han sig av det. Och det som är så coolt med hela den, det blir ju som en flippassning till point. Men när han väl har gjort det och ser att det går hem, då accelererar han ju. Så det blir ju en give and go från Gud, så att säga. Alltså, han är ju ett hockeygeni. Och jag satt och såg det, tror jag 100 gånger på repeat. Och bara satt och rös. För det där att vi får uppleva det här under vår levnadstid, det är jag väldigt tacksam för. Alltså, det är ju som att se Van Gogh eller Da Vinci målningar. Alltså, det är ju ett konstnärskap som är på en nivå som, ja, vi vanliga dödliga människor, så att säga, knappt kan förstå hur de kan skapa de här konstverken. Så fortsättning följer med Kucherov och Point.
Det påminner lite grann om Wayne Gretzky när man läst hans bok, att man har inte sett bilderna, det var inte YouTube-tid på den tiden, utan Gretzky skrev i sin bok om en situation när han stod i sin position bakom målet, som ni alla känner till. Och sen så hade motståndarlaget bestämt sig på att vi går inte på Gretzky, vi står på varsin sida, så låter vi han stå där tills de liksom får smälta ner isen. Och han kände väl till slut att vad fan ska jag göra? Så då flippade han pucken i bak nacken på målvakten, och så in, så den gick ner, alltså in via ryggen i målet. Och komma på en sån sak, det måste man ju också ha tränat på någon gång då. Och sen göra det på match. Det var en sån sak som det stod i hans bok också. Han försökte med en massa grejer på träning som folk skrattade åt. Men sen helt plötsligt så var det någon gång. Och då blev det en succé. Och lite grann samma. Så det är sånt artisteri. Det som är kul med Kucherov, eller intressant ska jag väl säga, att han ser ju så less ut när han spelar. Men vad kul det måste vara Nikita Kucherov och när man är ute på isen. Tänk om han såg lika glad ut som han måste vara inombords, då hade det smittat av sig ännu mer.
Jag vill att äta en middag med honom och bara sitta och prata, se vad han är för filur. Han trivs ju inte på gymmet heller, det är ju många som inte gör i och för sig, men han vill ju hellre vara på is och spela ishockey och sköta träningen där. Härligt att få in Van Gogh också i den här Viaplays hockeypodcasten. Det är nog första gången. Jag tänkte faktiskt att du får inte gå än så länge, Erik. Du får sitta kvar ett tag till innan du drar iväg med den där yxan, för vi ska måla vidare en stund till i podcasten. Viaplays hockeypodd nummer 290. Vi har behandlat Stanley Cup-slutspelet, fotbollslandslaget och mycket annat. Och det finns ju så mycket som bubblar upp här som vi ska ta tag i också. Jag tänkte att vi ska göra en liten rask genomgång också av SHL. Bara lite skjuta iväg snabba puckar till Wallin och Granqvist. Men måste ju stanna vid det här med coronapandemin som råder och som verkligen sätter tänderna i hockeyn också. Jag var i ABB Arena i Västerås. Trevliga Västerås, Rickard.
Ja, vad gjorde du där? Var det en trailer eller?
Ja, ni var lite nyfikna. Jag var inne på isen igen och kände på det. Hade skridskorna på. Fick springa runt där i mittzon också med lamporna tända på mittplan. Det var en mäktig känsla. Men det var så öde i ABB Arena. Västerås var inte där och de hade inte haft någon morgonträning. För allting var stängt. Det var igenbommat i den där korridoren in till Viks innandöme. Och stora lappar på dörrarna också då att verksamheten ligger nere på grund av corona då. De hade ju mött BIK Karlskoga i en match, och det var väl 26 spelare totalt sett i de där båda lagen som är smittade nu då, som gör att de inte kan vara igång med träning och så vidare. Och man känner ju bara, hur ska detta sluta när det gäller det idrottsliga? Det är ju en liten sak i det hela, det vet jag också, men nu är detta en hockeypodcast så man måste ju ändå bolla upp det. Vad känner du i den frågan, Erik?
Jag känner oro. På något sätt har man ju baggats in i den här Stanley Cup-bubblan där de har löst det på ett sätt som att det har inte varit ett enda fall av corona bland spelare och ledare, och det är över 10 000 tester. Men här i Sverige blir det en helt annan lösning där man kommer resa Och man kan ju inte skapa de bubblorna på det sättet, så att det är ju väldigt oroligt, och jag är alltså extremt orolig för svensk hockeys framtid och klubbar, och utan att nämna några namn, men man har varit i kontakt med SHL-klubbar som säger att alltså, blir det en säsong där man knappt får ta in publik, då kan man gå upp mot 50 miljoner back. Alltså föreningen, framtid för även för stora föreningar med mycket pengar i ladorna är alltså på ruinens brant. Mm. Och det här är ju, det är ju otroligt oroväckande och skrämmande. Och nu när du målar upp det så här, att som Västerås BIK, att det är nästan 30 spelare som blir, hur snabbt det går att bli smittad när väl viruset kommer in i ett hockeylag.
Ja, och tänk deras familj och alla andra i närheten av de här spelarna.
Ja, så jag känner att det blir nästan som att se på en skräckfilm. Man tänker, hur tusan ska det här gå? Det går inte. Och jag vill nästan att Valle kommer in med någon trygg stämma här och för oss ut i ljuset igen.
Ja, jag önskar att man kunde göra det, men det är okänd mark även det här, och jag vet inte om det är bra eller dåligt att det hände i ett sånt här fall när det ändå gick att stänga ner verksamheten under en lång tid utan att det blev den här riktiga paniken med hur man ska lösa spelscheman och så, utan bara ställa in ett antal träningsmatcher. Men jag är ju inne på samma, att det man läser och hör om det här viruset som det har utvecklat sig är att när man väl är som mest smittsam så kan man ju smitta väldigt många personer på en väldigt kort tid. Och ja, sannolikt så kommer det ju hända att den här situationen kommer komma upp. Då får man ju hoppas att det inte blir just det här illa som i fallet med Bikalskoga, där det var 18 personer runt i och runt laget som blev smittade. Men lyckligtvis så är det ju ingen som verkar vara speciellt sjuk så sett.
Nej.
Ja. Jag vet inte vad man ska göra. Det måste ju finnas en krisplan i alla fall, hur man hanterar det här. Och förhoppningsvis går vi mot bättre tider, men ja, det är ju verkligen så att ingen vet. Jag känner mig lite orolig för hur det ska bli i vinter, det måste jag säga.
Ja, jag får också den känslan efter att ha sett det på nära håll där, att det är definitivt inte över hur man ska få igång någon verksamhet. Fotbollen har det ju rullat på för i Allsvenskan och Superettan, men det var ju något fall i Helsingborg, men det har inte eskalerat. Men här i hockeyn, jag vet inte, det är ju ruggig kontaktsport också på det sättet, att de har så böcker framför mål och i sidehörnen och hela den här biten, så att man kommer ju varandra väldigt nära, och det smittar ju kopiöst där, så att ja, får de igång ligorna när det ska och det rullar på där, då ska vi nog vara väldigt tacksamma för att man får se lite elitidrott.
Ska du prata lite om flyttningarna också av matcherna?
Ja, de kommer ju, precis, du kan ju ta det, Erik, du har väl läst om det där, ja? Vad som sker.
Jo, att huvudmatcherna som ska sändas på C-more, de kommer att ligga kvar, men annars kommer det flyttas många matcher i SHL som skulle ha spelats i september till senare. Och där hoppas ju såklart klubbarna att det ska bli att Tegnell och gänget ska ha öppnat upp lite mer, så att man får ta in mer publik. Så att det här bortfallet av intäkter inte blir lika stort. Och det finns ju ett ganska stort glapp nu. Den här luckan mellan när hockey-VM drar igång nu i slutet av maj 2021, där finns det ju en lucka där man inte behöver vara så rädd att spela lite längre in i maj slutspelet. Så det tycker jag är bra, att man flyttar de matcherna och spelar dem senare istället.
Ja, där de kommer ha ett ordentligt pussel där och komma igång med det. Och så som NHL har gjort, det är ju en lösning för slutspelslagen. Det går ju definitivt inte att göra så här i SHL och Hockeyallsvenskan. Det är ju självklart. Men jag är också orolig. Dels med ekonomin som du säger. Det är ju en stor del för klubbarna såklart. Men om man tittar på det stora läget så sprider det sig. Och vi känner ju nära och kära också då, som har smittats här, som är i hockeykretsen också. Vi vet ju hur snabbt det kan gå där, Erik, eller hur?
Ja, jag vet inte, man får väl inte nämna namn, men det finns ju flera som vi känner som är också i riskgrupper, alltså de är plus 60 år som man håller tummarna för att det ska gå bra. Det är ju inte säkert, och det är ju, hälsan är ju nummer ett, men min brorsa, han är professor i psykologi, jag har gett ut sin andra bok, på tal om böcker här, för en tid sedan, och jag håller på att läsa den, och han säger också att det här kommer få alltså kraftiga psykiska påverkningar alltså på befolkningen, hela den här pandemin. Och säg att hockeyklubbar, de tvingas lägga ner sina verksamheter. Att det blir ett sånt hårt slag på idrotten som har en så stor samhällsfunktion. Det kommer också skapa psykisk ohälsa. Så dels är de här akuta effekterna att man vill få kontroll på pandemin och kontroll på viruset så att inte människor dör i onödan. Men det är också över många år framöver vi kommer se effekter på det psykologiska planet, inte bara det ekonomiska planet av den här pandemin.
Ja, vi lämnar corona där, kommer komma tillbaka till den, för det närmar ju sig SHL-start. Många matcher flyttas, som Erik var inne på, men det ska ju teka igång snart. Om man bara skjuter iväg lite snabba puckar, är ni redo för det som avslutning här nu?
Ja.
Om jag bara säger ligans största stjärna i SHL, vem är det i dina ögon, Rickard?
Jag får nog ge den till Linus Klasen som kommer tillbaka ifrån Schweiz. Han har ju alla möjligheter om han kan hålla den nivån som han gjorde när han lämnade, att vara en artist och en väldigt stor profil och kanske tungan på vågen i Eriks gamla Luleå om det äntligen ska bli till SM-guld. Så mycket press och mycket prestige, men mycket artisteri också.
Och jag fick precis upp en bild av Kucherov när du sa Klasen. Det får vara ligans Kucherov då, Linus Klasen. Oerhört kul att han kommer hem och ska använda sina 100 klubbor som han gör med på en säsong, den lilla trollkaren. Vem är din stjärna, Erik?
Min stjärna är faktiskt Joel Lundqvist. Han är ju den största vinnaren. Men jag vill lyfta fram artisterna och då är det ju Klasen, Dick Axelsson och Nils Zorro Höglander som jag kommer att kolla lite extra på i vinter.
Underbart att Dick Axelsson dyker upp fortfarande. Och Joel Lundqvist. Rickard, du måste göra comeback. Eller hur? Det är dina polare.
Jag måste inte. Jag orkar inte vara så där arg på Joel längre. Jag är färdig med det.
Ja, det var. Vilka är ligans bästa lag där, Rickard?
Alltså, Luleå såg ju, som jag var inne på, nu blir det bara Luleå här, men jag tyckte de såg ju så himla bra ut i fjol och har värvat smart och bra. Sen är det som vanligt ett getingbo, alltså. Linköping ser ut att bli rätt vass, alltså. Men fram tills vi kör igång de första omgångarna så, ja, jag vet inte, det är riktigt svårt att säga vilka som är fågelfisk och mitt emellan i min bok. Jag hoppas ju som alltid att Färjestad har fyllt på de hålen som har blivit och kan klara av att leverera. Sen ska det bli spännande att se Joakim Nygård som har sett otroligt bra ut på träningar och i de träningsmatcher han har varit med i, som är inne på lite lånkontrakt då, i och med att han hade ett gällande kontrakt med Färjestad som fortfarande löpt ut. Kan han få till det så kan det bli, ja, det kan bli spännande månader fram till NHL kör igång i Karlstad.
För dig, Erik, bästa laget?
Ja, bästa laget är ju de som vann 96 och förhoppningsvis med Luleåfansens ögon får fira ett 25-årsjubileum då vid att vinna sitt andra herr-SM-guld. Och just att Nils Lundqvist, den underbara backen som vi njöt av junior-VM, att han väljer att inte skriva kontrakt med Rangers utan spela ett år till. Erik Gustafsson, de har en stark backbesättning och sen så kommer då Klasen in, så kommer att bli gubben i lådan och gillar att spela under Thomas Bulan Berglund. Så han lämnar familjen kvar i Schweiz, i Lugano, och sen så åker han upp till Norrbotten, till mörkret där som är under vintern. Och det gäller bara att sätta in sådana här solceller i lamporna som Osten gjorde på 90-talet så att spelarna är pigga hela vägen.
Ja, det är underbart. Vilket lag är i trubbel då, redan innan ligan drar igång? Vad säger du, Valin? Något som kan få kämpigt?
Ja, men alltså, jag gillar vad Oskarshamn har gjort. Men det såg ju ut som de hade svårt att hålla nivån hela vägen in i fjol. Nu har man också klokt nog inte övervärvat eller alltså, verkat satt en spelartrupp som man kan hantera ekonomiskt. Men ja, de får ju rätta ut frågetecknet att de klarar verkligen att hålla sig kvar. Annars är det ju de som ser skakigast ut, tycker jag.
Och för dig, Erik?
Ja, det är den här bottenregionen. Vi har pratat om det, att det är nya regler nu att de allsvenska lagen, de kommer ju att ta sig upp. Det är lag som vinner den allsvenska finalen internt så att säga. De tar sig upp till SHL. Man behöver inte längre vinna mot ett SHL-lag för att ta sig upp i högsta serien här i Sverige. Och där säger jag faktiskt så här, under den här pandemikristiderna så tycker jag att man ska stänga den här säsongen. Och göra att man tar upp ett lag, det gör man absolut. Men man skickar inte ner något lag, utan man spelar med 15 lag då 21-22. För att den här säsongen kommer bli så speciell när det kommer till ekonomin. Så att inte lag börjar värva som galningar för att försöka hålla sig kvar i SHL. Och sen så blir hela föreningens existens framöver förstörd om man inte klarar det. Så stäng igen ligan nu, ta upp ett lag till ändå som vinner den hockeyallsvenska finalen och sen så jobba med 15 lag då nästa säsong. Det tycker jag i dessa, det krävs alltså kreativa lösningar i dessa utmanande tider.
Jag är så nyfiken, jag måste bara ställa motfrågor. Borde de inte ha gjort det lite tidigare då med tanke på alla de här stora namnen som ni har nämnt redan nu? Det är ju rätt stjärnfyllt i SHL. Borde inte det beslutet ha kommit mycket, mycket tidigare i så fall?
Absolut, det skulle ha kommit mycket tidigare, men ibland så när man gör ett fel, då kan man göra rätt efteråt istället för att man gör dubbelfel. Och jag såg att du spelade tennis för första gången. Och Villande gjorde ju väldigt sällan dubbelfel.
Ja, han hade ju en otroligt svag första serv dock. Jag kommer ihåg, jag läste hans bok när han spelade dubbel med Hans Simonsson. Till slut kom Hans Simonsson bak till Mats Villande. Du, nu får du fasen trycka till din första serv. Vi håller på att bli mördade här framme vid nätet. Och de stod bara slungade tillbaka bollarna mot honom. Så det var inte många dubbelfel där. Han,
men hur gick din serv med axeln då?
Nej, jag servade inte igår. Vi stod bara och slog en timme, det har aldrig hänt heller tidigare. Jag vill ju alltid spela, jag jagar ju resultat. Men igår så stod jag och min gode vän doktorn, som jag kallar honom för, kirurgen. Han är också i rehabträning nu för lite andra åkommor. Så vi stod där som två gamla veteraner och bara slog till varandra. Det var otroligt mysigt. Men det är ju en annan sak ju. Då har vi gått igenom det här ju. Med små grejer. Vi hade ju också ligans intressantaste valfritt. Det kanske spara den. I och med att podcasten blev ganska lång. Ja, du hade något intressant där.
Men att få se Joel Persson igen.
Okej.
Okay. Och Robert Rosén, alltså i Växjö. Jag vet att Växjö, de har ju haft, de har ju gått snett ut för. Men att få hem Joel Persson igen som quarterback i powerplay. Alltså jag tycker det är så intressant. Han har ju någonting extra. Tyvärr kunde han inte slå sig in där borta i Edmonton. Men här hemma i SHL, där är han en stjärna från sin backposition.
Vad är mest intressant för dig, Rickard?
Jag tycker det är intressant att se om Elias Andersson kan hitta tillbaka till sin karriär och vara en ledande spelare i SHL och kanske ta sig tillbaka till NHL på sikt. Det ser jag fram emot att se. Hoppas för både hans skull och för HV71 skull då, att han blir den lysande stjärnan efter ett par år när han mest varit tjafs och bråk, upplever jag. Så jag hoppas han får lite lugn och ro.
Jäklar,
vilket kedja de har där, Vedin, ja. Andersson, Sandin. Jag såg på någon träningsmatch. Alltså, de leker hockey, otrolig rörelse och kreativitet. Så de blir svåra att tas med för motståndarna.
Vilken SHL-puls jag fick nu när alla de här namnen ni räknar upp. Det är Klasen, Joel Lundqvist såklart, Rosén och Joel Persson. Det blir en häftig säsong. Nygård, alltså stjärnfyllt.
Kemper, Rivik, Kjellarik, vilken superkedja Hellqvist har där i Leksand också. Så pulsen börjar stiga och jag vill tacka. Vilken underbar timme vi har haft. Mm. Tack alla lyssnare också och ta det försiktigt där ute.
Ja, du har ju försökt avsluta den här podcasten nu i 45 minuter, Erik, men jag tycker vi ska avsluta ändå med ett nytt Kiviranta-vrål, för det är bland det bästa som har skett i podden. När han gjorde det här målet i sadden, hur lät det?
Joel Kiviranta!
Det blir väl läge att skicka ut honom i skogen, tror jag. Tack så mycket för idag, Rickard Wallin.
Ja, nu hälsar vi till alla lyssnare att gå ut i skogen, hitta en gran långt, långt in, krama den och så skriker ni Joel Kiviranta så högt ni kan och se om det kommer några svin. Ja. Tackar vi för idag.
Ja, det gör vi. Och om ni tycker att, eller kanske tror att Rickard har tagit en liten stänkare på morgonen, så är det inte så, utan det är uppkopplingen som har varit lite ibland så att det har blivit lite långa ord. Så att ni har koll. Han har varit ute och sprungit såklart och är redo för någon paddelmatch den här dagen. Det ska jag också faktiskt göra här om 45 minuter. Så nu är det brådis. Tack Rickard, tack Erik, ni är helt underbara. Och framförallt våra lyssnare till den här via Plays hockeypodd. Ni är bäst. Glöm inte Stanley Cup-studion söndag 20.30, V-Sport Hockey och via Play. Då är det dags alltså för Islanders Tampa match 4. Det ser vi fram emot och följer allt som sker på sociala medier där vi håller på och visar hockey och skriver mycket om det som sker där ute. Nu som sagt, på återhörande och återseende. Tack för idag. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål!
Yeah. Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. The flight did it save. Rebound save.
That was brilliant. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.